Då hälsar jag välkomna till ännu ett avsnitt av Benetag Bentner, fotbollspodcasten från treperspektiv.com. Du kan lyssna på oss på YouTube, på iTunes eller helt enkelt bara på treperspektiv.com, där vi även bloggar ganska frekvent ändå. Som ni hör så är det inte den vanliga programledaren Simon Pålsson som välkomnar er idag, utan det är, han ligger nämligen hemma med maginfluensa, påstår han. Får väl säga vad vi vill om det, men det är i alla fall två av de tre perspektiven fortfarande här, och jag som är programledare idag heter Måns Karlsson, och med mig har jag också Örebros mest kända medieprofil, Hannes Ferlin. Hannes Ferlin, hur är läget med dig?
Det är mycket bra. Det är bättre än med pågen. Jag lider med honom, det lät som en mycket otäck sjukdom och där. Men med mig är det fantastiskt, och jag ser fram emot att följa med dig på den här, på det här äventyret. Och ser du, ja, jag ser fram emot att låta dig leda det här avsnittet i rätt riktning, så att säga.
Ja, du behöver nog inte vara orolig för det, skulle jag tro. Har du hämtat dig efter chocken på Old Trafford?
Det är knappt alltså. Det var mycket att ta in. Första halvlek var väl precis som jag hade förväntat mig. Taktiskt rävspel från båda håll, men där det framförallt var så där liksom hela tiden låg längst fram och styrde matchen dit han ville, så att säga. Men i andra halvlek så, ja, på grund av alla möjliga tillfälligheter så blev matchen fullständigt galen. Och ja, jag vet inte riktigt vart man ska börja med att analysera matchen. Men ja, det var fullständigt galet, och jag inte riktigt kunnat återhämta mig än att United är utslagna. Jag sa ju till dig tidigare innan vi nu förberedde oss för podden att förra året så åkte United ut i gruppspelet, och i år åker man ut i åttondelsfinal i Champions League. Och ja, det är ingenting som är som United och deras fans är vana vid, om man säger så.
Nej, men om vi ska glida in på den största anledningen till att de åkte ut, så är det ju ändå Nanis utvisning där i början av andra halvlek. Det var bara 10 minuter innan andra halvlek som han tvingade syna det röda kortet av den turkiska domaren. Och jag vet att du har en väldigt klar åsikt i vad du tycker om själva beslutet. Du kan ju utveckla det.
Ja, jag tycker att det är rött kort. Och jag håller med till stor del om att det är ett hårt rött. Men samtidigt så tycker jag att i slutändan så är det ett, ja, tämligen klart rött kort. För han kommer in med dobbarna före, och det är en ganska vårdslös satsning. Och jag har tittat runt på diverse kommentatorsfält, och där upprörde Uniteds fans och även neutrala åskådare yttrar sig. Och jag vet inte riktigt, jag känner väl att folk gör skillnad på att på stämpling och stämpling. Jag förstår inte riktigt vad skillnaden är mellan att gå in med dobbarna före i en duell mot bröstet och att gå in med dobbarna före i en duell mot benen. Jag förstår inte riktigt vad skillnaden är.
Nej, jag har också väldigt svårt. Och sen just det här med att visst, han går, kanske går för bollen, Nani, men det försvarar egentligen ingenting, för han träffar ju fortfarande inte bollen egentligen, han träffar ju spelaren. Och samtidigt så kan ju inte Arbeloa bara försvinna heller.
Nej,
han precis. Han kan inte gå upp i rök, så det är fortfarande, ja, de var inne på det, vi har satt studien lite grann också, att i hockey har man ju ansvar för sin egen klubba. Det är liksom skitsamma om det inte är meningen. Slår man en klubba för högt upp i ansiktet för någon exempel, då är det utvisning. Och det går liksom inte att klaga på. Det är väl lite liknande i fotbollen, även inte lika extremt kanske, att man får ändå ta ansvar för sin egen kropp helt enkelt. Så att just den diskussionen tycker jag är ganska fjantig, att han gick på boll, för han träffar ju fortfarande spelaren. Så.
Ja, liksom det, då kan man ju argumentera för vad som helst, att man gick på boll. I vilket, oavsett vad man gör. Men det är klart att det röda kortet är väldigt hårt. Det är ju framförallt avgörande för matchen. För när det kommer så har ju United 1-0, sammanlagt 2-1. Och man har ju full kontroll på matchen. Men med det röda kortet så förändras ju allting radikalt. Men jag tycker ju att, som sagt, att det är ett rött kort. Och ja, jag vet inte riktigt vad man ska, hur man ska se på Nanes agerande i det hela. Om det går inte riktigt att anklaga honom eller för att gå in klumpet. För som du var inne på så går han ju på bollen, och han ser inte riktigt att Arbeloa dyker upp där. Så det går inte att anklaga, det går inte liksom att svartmåla Nanes för att ge honom skulden för röda kort heller. Utan det är väl bara väldigt olyckligt att det blev som det blev för Uniteds del.
Ja, och en faktor som man inte tar upp är ju det faktum att Nani låg kvar efteråt. Vilket ju väl vara en filmning och väl en och så, med tanke på hur snabbt han var sen när det väl blev rött kort.
Ja,
men anledningen till att han ligger kvar där måste ju vara att han fattar att han kommer få något sorts straff. Kanske inte tror att han ska få rött kort, men han tror att han ska få gult. Och han, så han måste ju ändå förstå in i stilen att han har gjort någonting som är fel. För det är oftast det de gör när de ligger kvar där och filmar, det är för att de vill att domaren ska ta sympati för dem istället för att ha vågat fram det här kortet. Så någonstans där tycker jag ändå att han erkänner för sig själv, om man kan säga så, att han ändå gjorde ett, något sorts regelbrott.
Ja.
Det känns som att han förstår själv.
Ja, jag kände nästan direkt i den situationen inträffade, och när jag såg domaren, hur domaren såg på situationen när han gick fram till spelaren som låg där, att jag kände nästan på mig att det skulle, att Nani skulle kunna få ett rött kort. Jag hade det på kännas då. Men sen, ja, jag vet inte, men som sagt så blev det ju avgörande för hela matchen. För i och med det röda kortet så kunde ju Real utnyttja sig spelare och tag på ett helt annat sätt, men fick ju helt andra ytor och kunde laborera mycket mer fritt och krypa allt närmare Uniteds mål och skapa allt hetare målchanser. Och sen kommer de två snabba målen, först Modric och sen Ronaldo. Som ska sägas inte firade sitt mål, vilket var en väldigt fin gest ändå, får man då säga. Han höll upp händerna som en, ska man säga, gest av förlåtelse till Uniteds fansen.
Ja, du är inne på det där själv, att dyna utvisningen kommer som hela matchen vänder, och det är det jag tycker är lite synd. Det är det som gör att jag tycker utvisningen är väldigt hårt dömd, för att jag tycker att domarna ska hålla sig undan just de röda korten så mycket som det bara går, för att det förstör oftast matcherna. Sen kanske inte blir lika extremt som här, men det förstör oftast underhållningen i matchen åtminstone. För det blir så himla tydligt att ett lag verkligen går hemskt enormt. Så därför tycker jag att de ska krävas något extraordinärt för att få ett direkt rött kort. Två gula kort då tycker jag är helt okej, då kan man få rött kort för vad som helst. Men det är det jag gör, alltså jag tycker att jag blir lite tveksam till om domaren ändå ska ge ett rött kort i den här matchen. Enligt reglerna ska han säkert det, men sen vägs det in en sån här spelkänsla och allt det här också. Det gör att jag är lite kluven i om det ska vara rött kort eller om det har direkt med gult. För jag tror att ingen hade klagat om det bara blev gult kort heller, om jag ska vara helt ärlig. Så det är det som gör att jag tycker att det är, jag är lite kluven i av domarens agenda, men jag förstår det också någonstans. Jag är inte lika säker på situationen som du är, utan jag tycker det är en mer svårbedömd situation, måste jag säga.
Ja, men sen beror det på också vart man har sina klubbsympatier, så att säga. Hade jag exempelvis varit ett United-fan, så hade jag, kan jag tänka mig att jag hade blivit såklart väldigt upprörd och förbannad, för det blir man ju alltid över ett rött kort. Men samtidigt så hade jag väl, jag hade haft förståelse för domarens agerande, tycker jag, för att som jag var inne på, så får man ju förståelse för att den där typen av incidenter genererar ett rött kort. Men som du är inne på, så måste domaren också ha känsla för matchen och för liksom hur, på vilken nivå spelet ligger. Men jag tycker att domaren idag hade en jämn nivå överlag, och ja, jag vet inte, jag ger honom, jag måste säga att jag tycker att det är ett rött kort, som sagt.
Om vi tar en högst hypotetisk fråga, en väldigt, väldigt svår fråga såklart. Tror du att Real Madrid hade vänt om inte utvisningen hade kommit?
Det är ju en väldigt svår fråga, som du säger. Men förutsatt att matchen hade fortsatt på samma vis, och där United hade kontrollerat, så hade det krävts väldigt mycket tur för att Real skulle kunna vända matchen så pass snabbt och enkelt som de gjorde nu. Jag tror att United hade kunnat kontrollera det hade kunnat kontrollera matchen och snarare kontrat sönder Real om det inte hade blivit en annan utvisning.
Sen får vi väl, innan vi rundar av den här matchen helt och hållet, ge lite beröm till José Mourinho också, som ju verkligen coachade rätt. Det är väldigt sällan man ser tränare förändra sitt spel så pass mycket tack vare en motståndarlagsutvisning. Ofta står de där paralyserade och spelarna vet inte heller hur de ska agera.
Han var väldigt modig, ska jag säga, för några minuter efter det röda kortet gick han direkt ner på, vad ska man måste likna vid någon slags trebackslinje. Ja. När han tog ut Arbeloa och satt in Modric. Och,
det blev ju succé.
Precis, det var väldigt modigt agerande av honom.
Så en eloge till Mourinho, som kanske börjar få över Real Madrid-fansens sympatier igen då efter El Clasico-segern. Och nu när de kliver fram som nästan huvudfavoriter till att vinna hela Champions League, får man säga.
Han har absolut vunnit tillbaka fansens förtroende, för nu har de i flera matcher på rad stått och sjungit hans namn. Så.
Precis.
Vindarna har vänt.
Ja, det vänder snabbt, får man säga. Och vi går vidare till kvällens andra match. Vi ska prata om lite kort också. Att Borussia Dortmund ju enkelt besegrade Shakhtar Donetsk hemma på ja, BVB-stadion som den heter i Champions League-sammanhang. Signal Iduna Park som heter egentligen.
Och Westfalenstadion
ja, som den heter egentligen får man säga. 3-0 och det var inte så mycket att säga om.
Nej, det var väl inte. Jag hade bara känt genomför matchen att Borussia skulle ta sig vidare tämligen enkelt efter eller på hemmaplan. Och ja, de gav mig ju rätt så att säga. Det var ju Felipe Santana och alla gjorde ett mål. Och sen så följde ju...
Riktig kraftfull nick.
Ja, så verkligen.
Är alltid fin och så.
Sen följde Götze upp med att styra in 2-0 på ett inspel. Lite turigt att studsa på en back och in. Och sen så stängde Kuba Blaszczykowski tillställningen med 3-0. Och ja, Borussia stormar ju vidare får man säga. Det var ju, med tanke på att Shakhtar ändå sätter så pass starka avtryck under hösten Champions League, så är det ju ändå imponerande att göra ner dem med så pass starkt stora siffror som 5-2 över två matcher. Mm.
Ja, det får man verkligen säga. Och här har ju också lite så här, om inte om hade hänt. Jag tror att Hummels mål i slutet nere i Ukraina senast.
Ja, det var ju otroligt.
Var viktigare än vad man tror. Jag tror att om Shakhtar hade vunnit den matchen 2-1, så är det inte säkert att det hade gått lika enkelt, lika självklart på något sätt för Dortmund att göra 3-0 hemma.
Nej.
Det är
så att, och sen hade Shakhtar vunnit den matchen, så hade det varit Borussia som hade tvingats jaga idag. Precis. Dessutom. Nu var situationen tvärtom redan från start. Det är nog ingen trevlig situation att kliva ut på Westfalenstaden och behöva jaga en seger borta mot Borussia Dortmund.
Nej, speciellt inte Shakhtar då, som ju inte direkt är det mest välbalanserade laget i ligan. De har ju sin styrka i att de egentligen bara kör, och när man har ett så pass bra kontringslag med så pass många snabba, kvicka, bollskickliga spelare emot sig, så ja, då blir det 3-0 kändes väl som ett ganska logiskt resultat på förhand på något sätt, om man kan säga så.
Ja.
Och det är ju fler, nu har vi fått våra två första kvartsfinallag klara, och det kommer ju bli två klara även senare ikväll, onsdag. Vi ska börja prata igen om Paris Saint-Germain mot Valencia, där ju Zlatan Ibrahimovic är avstängd, och det senaste är att han ska bli avstängd även två matcher. Även eventuell kvartsfinal kommer han alltså att missa. Och det beslutet är väl något som man kan höja ögonbrynen för. Är det verkligen värt två matchers avstängning i det här läget? För det Zlatan gjorde i stämplingen han ju utförde i senaste matchen.
Nej, det tycker jag väl inte att det är. Men å andra sidan så... Direkt rött kort ger ju nu för tiden allt som oftast två matchers avstängning. Och med tanke på att det var ett direkt rött, så är det inte så mycket att säga om.
De har dock överklagat det, PSG, ska vi säga. Så det är väl inte, sista ordet är väl inte sagt där.
Jag ser väl tämligen osannolikt att de får igenom överklagningen.
Men det har ju naturligtvis stor inverkan på matchen. Men har det verkligen så pass stor inverkan på matchen nu mot Valencia att Valencia ska kunna vända det?
Nej, Valencia förlorade hemma och då kände jag att de brände sina chanser då. Jag har väldigt svårt att säga att PSG kommer släppa detta på hemmaplan, med tanke på att det kommer vara en, jag tror det kommer vara en fantastisk ställning på Parc des Princes. Och PSG har väl, så vitt jag vet, aldrig varit i kvartsfinal i Champions League, så man kan ju bara förstå vilket tryck det kommer vara där på arenan.
Och sen sista matchen också då är ju Juventus-Celtic, men Juventus har med 3-0 borta på Celtic Park, och ja, det finns väl inte mycket att säga den matchen helt enkelt.
Nej, det är stendött. Juventus skulle kunna ställa upp med juniorlaget och nu kanske över det. Men det är totalt avgjort. Tyvärr. Celtic hade inte marginalen med sig hemma, och de straffades för på slutet med några väldigt klantiga insläppna mål bakåt. Ambrose hade ju inte sin bästa dag på jobbet den kvällen.
Nej, verkligen inte. Det var väl en ganska felaktig laguttagning får man ju säga lite. Ja. Man får säga så efterhand.
Ja, men ja, hur som haver så är det dubbelmötet helt avgjort. Och Juventus vinner väl med undanmålet i Monaco, tänker, men någonting sånt. De kommer ju spela väldigt taktiskt och bränna så lite energi som möjligt.
Ja, det får man väl anta någonstans. Och det är inte, även om inte den matchen är så upplivad, så är det desto mer liv på annat håll i Juventus, om vi ska göra en sån snygg övergång. Det är nämligen så att i natten till söndag så fastnade ju Juventus super anfallsstjärna Niklas Bentner i en poliskontroll efter en festkväll i Köpenhamn, där han så spenderar sin rehabiliteringstid. Och ja, vi har ju klagat nu sista veckorna, fått inte finns så mycket info om Bentner, att han har tagit ganska lugnt och att det mest är lite oskyldiga tweets han sysslar med. Men vad ska man säga om det här? Hans...
Ja, nu kommer ju allt på en gång. Det här är ju en historia som bara växer för varje timme som går. Och det senaste är att Bentner har blivit avstängd från landslaget i ett halvår.
Mm.
Vilket är ett dråpslag för honom som liksom... Han lever mer eller mindre för landslaget numera. Och ja, hans första reaktion efter att han blivit tagen av polisen var ju att twittra ut kära vänner, jag åkte fast för ett lättare fall av fyllerkörning igår. Det var en lugn kväll, men jag är väldigt, väldigt ledsen för alla mina vänner och fans. Det är inte okej att dricka och köra, jag tar fullt ansvar för det här, skrev han då på Twitter. Och huruvida det var en lugn kväll eller inte, det återstår väl att... Eller ja, återstår att se. Det är väl ganska klart att det inte var någon lugn kväll. Men ja, det här är ju något som inte gynnar hans fortsatta spela karriär, om man säger så. Juventus överväger starkt nu att avbryta lånet. Och,
ganska logiskt känns det som.
Precis, väldigt logiskt med tanke på att han istället för att återhämta sig ut och fästa loss, minst sagt. Och,
ja, och framförallt så kommer han ändå inte tillföra någonting till det laget Juventus har nu, så att de kan lika bryta det säkert nu.
Precis, och jag har även läst att från Arsenal håll så har man varit tämligen avvaktad med att uttala sig så positivt kring Bentner. Man har väl sagt att om Juventus inte vill, eller att om Juventus har bytt lån så kommer han bli en Arsenal-spelare igen. Men huruvida han kommer vara efter sommaren, det vill de inte uttala sig.
Nej, det känns ganska, ganska långsökt att han kommer vara kvar i Arsenal nästa säsong.
Ja.
Oavsett om det hade hänt, men framförallt inte nu. Och den här lätta rattfyllan som han själv påstår att var alltså 1,75 promille fastnade han med. Och det är ju ganska, ganska grovt. I Sverige får man exempelvis inte köra med över 0,2 promille. Så att 1,75 är ju ganska enormt mycket.
Det är väldigt grovt. Ja. Och andra sidan så är ju Danmark där lugnt är ju, har ju olika definitioner om hur fort man är. Men ja. Han... Det var väl inget lättare fall av fyllerkörning om vi säger så.
Exakt.
Och han ska ju få böta motsvarande 945 000 kronor fast i danska pengar så att säga. Och även om det är Bentner vi talar om så lär det väl kännas en del.
Det hoppas jag, får jag säga. Jag läste på Expressen att Bentner sa att han körde mellan 10 och 15 sekunder innan han stoppades. Vilket gör att bilfärden kostade honom mellan 56 133 kronor och 84 200 kronor per sekund. Och då undrar man ju om det inte hade varit lättare att ta en taxi. Känns det som.
Ja.
Men ja, Juventus, att han inte får spela Juventus är väl en sak. Det hade han förmodligen inte fått göra ändå. Men landslaget måste svida oerhört både för honom och landslaget egentligen.
Ja,
vi har ju en liknande situation i Sverige där det har varit väldigt mycket rabalder kring Alexander Gärnt. Efter att han dömdes för att ha misshandlat sin fru, dåvarande fru. Och han, det är ju inte så många som vill se honom i landslaget igen. Frågan är ju hur danskarna, nu är inte det här kanske ett lika grovt brott ur den aspekten, men frågan är hur danskarnas syn påverkas på Bentner av det här, med tanke på att han ändå är deras stora stjärna. Det blir som sagt väldigt stort hallå kring Alexander Gärnt, och han är inte i närheten av att vara samma person i svensk fotboll som Bentner är dansk. Så frågan är ju om han kan komma tillbaka till landslaget och få samma förtroende som tidigare, eller tror att han väljer att steppa ner från landslaget nu för några år framöver.
Jag vet inte riktigt, i så fall så vore det bara tragiskt för hans karriär, med tanke på att
som sagt, landslaget han brukar leverera
i. Precis, med tanke på att i Arsenal, eller Juventus har ju bränt sina broar nu, och i Arsenal så ser du, har han ju allt möjligt upp fram, så framstår han allt mer som en pajas ju mer han spelar och ju mer han uttalar sig. Så det är ju landslaget som har varit hans skyltfönster, där han fortfarande kunnat visa det upp för hela världen att han faktiskt har talang och att han faktiskt kan bli någonting. Men om nu den chansen, om nu den möjligheten försvinner från honom, då har jag ingen aning om hans karriär kommer att ta vägen faktiskt.
Nej, men sen ska jag ju vara tydlig med att säga också att just den här typen av brott är väl ganska vanliga i fotbollsvärlden.
Ja, tyvärr så är han väl det.
Ja, så att hans karriär kommer säkert gå vidare ändå. Men just landslaget är ju väldigt speciellt i och med att han ändå blir uttagen och representera sitt land. Och det är lite större på något sätt än att representera en klubb. Men ja, det är tragiskt alltihopa. En tragisk historia. Vi hoppas att det går bra för Niklas och att han skärper till sig i framtiden. Det är inte så att han vill se sina hjältar, så att säga.
Nej. Nu mitt i allt kan jag också återhämta sig från skadan. Mm. Och rimligtvis så borde det inte vara allt för lång tid kvar innan han kan börja matchas igen, så att säga.
Dålig timing.
Ja, det var urusel timing. Som så många gånger annars när det handlar om Benton.
Ja, verkligen. Och ja, det finns ju inte så mycket mer att säga i den där historien. Vi lär få återkomma hemnet i kanske redan nästa veckas podd.
Ja, eller... det sista är inte sagt så mycket, jag säger.
Precis. Men om vi ska sluta titta bakåt och istället blicka framåt lite grann mot den kommande veckan. Det spelas ju även en hel del heta matcher i helgen. Det finns faktiskt mer fotboll än Champions League, även dessa Champions League-veckor. Även om det kanske är svårt att tro det. Och Hannes, jag vet att du har ett par intressanta matcher, framförallt i Italien kanske.
Ja, i Italien så har vi ju ett mycket hett möte på söndag kväll. Där det alltså handlar om Lazio mot Fiorentina 2045. Matchen visas på TV4 Sport Extra. Det är ju två lag som jagar Champions League-platsen. Och Fiorentina har ju... ja, de har börjat det nya året tungt. Framförallt på bortaplan har man inte alls haft någon lycka med sig. Hemma däremot är man väldigt starka. Men nu är alltså borta mot Lazio som det handlar om. Och Lazio har haft samma tendens som de. De var väldigt svaga borta i början på året. Medan de har fortsatt att vara ett svårslagna hemma. Så ja, en borta seger är nästan uteslutet, kan vi faktiskt slå fast. Men ja, det skiljer ju nu läget 2 poäng mellan lagen. Och Lazio är endast en poäng upp till Milan som är på tredje platsen, sista Champions League-platsen. Så det är ju det är två lag vars Champions League-jakt kan komma att avgöras.
Ja, det känns som att det är hetare än vanligt nästan i Italien med de här Champions League-platserna. Så ja, kanske det också att det är tre lag bara nu som får...
I nuläget så är det fyra... Så är Napoli ligger på andra plats, 5 poäng för Milan som är på tredje plats. Och efter Milan så kommer det sen ett helt lämmeltåg med lag. Och Milan, Lazio, Inter och Fiorentina ligger inom loppet av 3 poäng. Och sen är Roma inte långt där bakom heller. Roma som dessutom har 3 raka segrar.
Så... precis, ny tränare och ny tändning kanske i hela...
Precis, gruppen. Så det är en vår som kommer att innehålla mycket dramatik kring just Champions League-strecket. Och just Lazio och Fiorentina på söndag som kommer att bli... väldigt laddat, kan jag lova. Det brukar ju vara drag på Stadio Olimpico när Lazio spelar de stora matcherna. Så ett Champions League-törstande Lazio mot ett lika Champions League-törstande Fiorentina. Det blir intressant, det lovar. 2045 alltså.
Ja, och sen är det väl även jakt på Champions League i Bundesliga också.
Ja, och det är redan på lördagen då det är Schalke 04 hemma mot Borussia Dortmund. Borussia som ligger... 2 i ligan, Bayern och ligatiteln är ju körd, får man lov att säga. Det är ju helt omöjligt. Men marginalen ner till kvalplatsen till Champions League är så pass god att Borussia kan väl närmast se sig som klara för nästa år Champions League om inte allting havererar på slutet. Schalke däremot ser ju tuffare ut för man... Man är inblandad i kampen om den sista Champions League-platsen, kvalplatsen. Och just nu har man 2 poäng upp till Eintracht Frankfurt som ligger på den platsen. Så hemma mot Borussia så seger vore väldigt viktigt för Schalke som visserligen har hittat formen nu efter en väldigt tung period kring jul.
Ja, och sen är det ju också ska vi kalla det för derby, ett olympiskt derby eller vad vi kom fram till nere i Frankrike.
Ja, precis. Mm. Det är ett så kallat tjockt olympik. På svenska kan vi kalla för ett olympiskt derby, som du sa. Och det är alltså Olympique Lyon mot Olympique de Marseille. Och matchen spelas på söndag kväll 21.00 och krockar mycket olyckligt med Lazio Fiorentina. Lyon mot Marseille kan ni skåda på TV4 Sport. Och det är ju en match som, ja, även den handlar om Champions League-striden och även titelstriden får man då säga. För i nuläget så är Marseille tack vare PSG's förlust och deras egna seger bara 5 poäng efter PSG. Och Olympique Lyon är bara 2 poäng efter PSG. Så det här är ju matchen där det faktiskt avgörs vilket utav lagen som kommer att haka på PSG i guldracet. Om Olympique Marseille vinner så är de återigen inblandade. Om Lyon vinner så hakar de av Marseille och tar ensamt upp jakten med PSG så att säga.
Ja, men Marseille måste väl egentligen vinna. Inte minst tack för att de har en väldigt dålig målskillnad. Det ser att de bara +2 i målskillnad, precis. Vilket ju är ett mysterium i sig, måste jag säga.
Ja. Nu vet ju inte jag riktigt om det är målskillnad eller inbördesmöten som gäller i Frankrike. Ja, men +2 är ingenting som jag kommer särskilt långt på med om det är målskillnad.
Nej, det är målskillnad som gäller.
Nej.
Det är det som gäller. Och sen är det gjorda mål och sen är det inbördesmöten.
Mm. Ja. Oavsett vad så måste Marseille vinna för att hänga med i titelracet. Och man är även jagade bakifrån av Saint-Étienne och Nice och Montpellier i Champions League-striden. Så det är dags för Marseille att titta tillbaka till formen och hade tidigt i höstas. För formen på slutet har inte varit allt för god.
Nej, verkligen inte. Och sen har vi ju några timmar före där också har vi en olycklig. Vi hade en olycklig klock klockan 9 på söndag. Och det är också en olycklig klock klockan 17.00 då det är Liverpool mot Tottenham på vissa fotboll i vad som är jakt på Champions League-platser även där. Tottenham har ju lite hängt av Arsenal med 7 poäng före och har 5 poäng upp till City på andra platsen och jagas främst av Chelsea då i kampen om tredje platsen, medan Liverpool ju är på uppgång men har 12 poäng upp till Tottenham på tredje platsen och 10 poäng upp till Chelsea på den fjärde och måste ju vinna, annars är det ju 100% kört för Liverpool kan vi säga. Om de nu vill ha någon som helst chans på Champions League så måste de vinna den.
10 poäng med ungefär 10 omgångar kvar är väldigt svårt att säga.
Det är det. Så att de måste ju vinna. Och sen måste ju Chelsea då förlora sin uppskjuta match som det blir mot Fulham för att de ska ha någon bra chans. För att Chelsea spelar ju nämligen i FA-cupen istället. 17.30 på TV10 på söndag. Alltså bara en halvtimme efter Liverpool och Tottenham har startat. Alltså är det tungviktsmöte på Old Trafford, Manchester United och Chelsea. I det som ju är Chelseas sista titelchans för säsongen. United är ute ur Champions League och har ju precis säkrat Premier League. Så det är ju vara absolut starkaste startelvan de ställer på benen i alla fall på söndag.
United lär väl rimligtvis vara väldigt revanschsugen efter dagens uttåg ur Champions League.
Precis, så det lär ju bli en allt annat än tråkig match får jag säga. Mm. Det är säkert vara mycket känslor som allt är mellan de lagen och en bra liten skön så här FA Cup kvartsfinal som får avrunda helgen i England. Så att det är mycket bra match att se fram emot i helgen får vi säga. Mm. Hela den här veckan är riktig höjder.
Olyckligt bara att det är så pass många som krockar med varandra.
Så är det,
men man kan ju inte få allt.
Precis vad jag skulle säga. Men då är det inte så mycket mer vi har att säga i det här avsnittet. Avsnitt 8 av Bent Like Bentner, utan det, för mig är det faktiskt dags att säga hej då, så får jag tacka för mig för den här gången. Min programledardebut nästa vecka är förhoppningsvis Simon Paulsson tillbaka. Men innan vi säger tack och natt för idag så ska Hannes Lundin få avsluta med några välvalda ord. Tack och god natt.
Året var 1993 och platsen var Stadio Mario Rigamonte i Brescia. 16 år ung tog en talangfull pojke sina första steg i Roma-tröjan. I söndags kväll dansade den nu 36 år gamle mannen fortfarande runt i samma Roma-tröja. Han såg ut att vara bättre än någonsin. Francesco Totti är ett fenomen. Han är ett unikum. I 20 års tid har han nu levt och andats för sitt Roma. Han är den eviga spelaren i den eviga staden. Med sin elegans, briljans och aura ger han staden syre till att fortsätta leva. Med sina mål, sina finter och sitt ledarskap ger han klubben kraft till att fortsätta orka. Förutan Totti hade Roma inte varit en klubb som man är idag. Utan Totti hade man varit en klubb med 225 ligamål färre. Man hade även varit en klubb utan den självklara ledaren, utan geniet med svaren på alla gåtorna och utan energikällan till att tackla motgångar. Francesco Totti är allt det där. Men allra främst är han så mycket mer än det där. Kungen av Rom är den främsta av alla de romerska kejsarna. Han är den största i sin klubb, han är den största i sin stad. Han kommer inte att ge sig för han är även den största i sitt land. När Francesco Totti söndags kväll placerade in sitt 225 ligamål för Roma gick han upp jämsidigt med Gunnar Nordahl som den näst främste målskytten inom italiensk ligafotboll. Det var ett elektriskt Stadio Olimpico som slutade upp tillsammans för att hylla klubbens största spelare. När slutsignalen så gick tog sig Tottes två barn snabbt in på planen för att delta i hyllningskören. Det var ett magiskt ögonblick i slutet av en magisk fotbollskarriär. Om 3 veckor har 20 år passerat sedan debuten bortom Brescia. För Francesco Totti har dessa 20 år gjort honom odödlig. Kungen av Rom kommer alltid att vara den största. Tack och god natt.